Och då har vi kommit fram till att tala om de nytestamentliga breven. Och ni kommer ihåg hur många brev var det vi hade i Nya Testamentet nu då? Av Paulus hade vi 13 brev. Och allmänna hade vi 8. Det blir sammanlagt 21 brev. Jag brukar tänka mig, återigen säga att jag tycker att det är en utmaning för er om ni inte kan det, att lära er de här utan till. Det finns en sån här ramsa som en del använder sig som säger att Rom, Kurgale, Fil, Koltessa, Timotit, Fil, Hebraion, säger man då. Va? Så har ni Paulusbreven där. Hitta på något sätt. Om inte annat så skriv dem på en lapp. Bär med dem när du sitter på bussen eller när du gör någonting. Det kommer att kännas skönt att säga, men jag kan dem där. Ska vi se om den här sessionen kan vara en liten hjälp. Om vi börjar titta lite på Paulusbreven, så brukar man dela in Paulusbreven i 4 stycken grupper. Då säger man så här att den första gruppen kallar vi för de tidiga breven. De tidiga breven. Och det är de som han skrev under den första och den andra missionsresan. Och ni kommer ihåg, hur många brev skrev Paulus under den första missionsresan? Ett brev. Och det brevet skrev han egentligen efter, tror vi, den första missionsresan. Och det är Galaterbrevet. Det tror vi är det tidigaste brevet. Runt dateringen av Galaterbrevet finns det en viss diskussion. Därför att det är lite osäkert om vad Galatien egentligen syftar på. Men jag tillhör dem som gärna skulle förespråka, på grund av bokens innehåll, att det är skrivet före apostlamötet i Jerusalem. För annars tycker man att Paulus, när han diskuterar det här med judarna, skulle referera till apostlamötets beslut, och det gör han inte. Så vi säger Galaterbrevet är tidiga, och första och andra Thessalonikerbrevet skrivs under den andra missionsresan. Sen kommer den gruppen som vi kallar för de stora, eller om ni vill använda ordet tunga, breven. Han skriver 3 stycken stora brev, och det är då i den ordningen första Korintherbrevet, andra Korintherbrevet och Romarbrevet. Alltså inte riktigt den ordningen som de står i Nya Testamentet, men det är den ordningen som de troligen skrevs. Sen står det, om man läser Korintherbrevet, att Paulus skrev ytterligare 2 Korintherbrev. Han skrev nog ett brev till Korinterna före det första, men det har vi inte kvar. Det brukar kallas det förlorade brevet. Och sen skrev han ett brev före det andra, och det brukar kallas för det sorgsna brevet, och det finns heller inte bevarat. Så att egentligen så har vi andra och fjärde Korintherbreven och inte första och andra. Men vi kallar dem första och andra därför att det är de vi har. Så de tunga eller stora breven är skrivna under den tredje missionsresan. Den tredje gruppen kallar vi för fängelsebreven. Och de är skrivna under den tiden han satt fängslad i Rom. Och de är 4 stycken. Och det är Fesebrevet, Kolossebrevet och brevet till Filemon, som vi tror att han skrev någonstans i mitten av fångenskapen. Och sen är Filipperbrevet skrivet i slutet av fångenskapet. För i Filipperbrevet ser man att han börjar hoppas på att han ska bli frigiven och att han ska få komma därifrån. Och sen till slut så har vi pastoralbreven. Det handlar om andligt ledarskap och det handlar om att vara pastorer. Här skriver han personliga brev till 2 av sina närmaste lärjungar, Timotheus och Titus. Och de här är alltså skrivna efter apostlärningarna, och det är därifrån vi har de här uppgifterna om resorna som han gjorde efter det att han hade släppts ifrån Rom. Så här, om vi ska ha Paulusbreven, de tidiga breven 3 stycken, de stora breven 3 stycken, fängelsebreven 4 och pastoralbreven 3. Vi hinner inte titta på liksom i de sammanhangen som de olika breven är skrivna och sådär. Det ska vi inte ägna oss så mycket åt. Men jag tänker att vad som är intressant att tänka, det är att Paulus och de andra författarna, alla de här som har skrivit brev, om man läser igenom de här breven så kommer man att se att det finns många olika ämnen de tar upp. Men i huvudsak finns det 4 stycken övergripande teman. Och för mig har det varit en stor hjälp att sortera breven efter deras huvudsakliga budskap. Och för att det ska bli lätt att komma ihåg så har jag gjort så här att jag har använt ord som börjar på F. Så det är 4 ord som börjar på F. Så dels så har vi brev som handlar om frälsaren, eller om ni vill, om Kristus. Vi kallar dem för de kristologiska breven. Alltså de som har fokus på vem Jesus Kristus är. Sen har ni det som handlar om frälsningen. Frälsningen, det är ju inte Kristus, utan det handlar om hur jag kommer i relation till Kristus. Och vill ni ha en svår term så kallas det i teologin för soteriologi, läran om frälsningen. Så här är kristologiska brev och soteriologiska brev. Sen har vi brev som har i huvudsak fokus på församlingen. Vad innebär det att organisera en församling? Hur handskas vi med livet i församlingen? Och så vidare. Det här kallas ju då för ekklesiologi. Alltså ekklesia är det grekiska ordet för församlingen. Och sen har vi till slut de som har fokus på framtiden. Och de kallar man ju då för eskatologiska brev. Alltså de breven som har med framtiden att göra. Så här har ni frälsaren, frälsningen, församlingen och framtiden. Fyra stycken viktiga teman. Och då tänkte jag att jag skulle försöka sortera in breven. Om vi börjar med brev om frälsaren. De som har fokus om Kristus. Då är det fyra stycken brev. Och det är följande. Efesebrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet och brevet till Filemon. De brukar vi kalla för kristologiska brev. Kan ni säga, när jag sätter upp de fyra där, skulle ni kunna säga någonting om dem? Känner ni igen den där gruppen någonstans ifrån? Det är fängelsebreven, va? Så när Paulus hamnade i fängelset och satt där i Rom, så var det tydligen Kristus som stod väldigt högt upp på de tankar han hade. Ska vi säga någonting om de här? Jag brukar då ge titlar till breven som då knyter till temat. Om vi inte säger frälsare utan Kristus, så säger vi att Efesebrevet brukar jag kalla Kristus och församlingen. Efesebrevet är ett brev som skulle kunna dubbelkategoriseras. Han talar väldigt mycket om församlingen. I kapitel 5 säger han Kristus är församlingens huvud, från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt till exempel. Han ger 8 stycken olika bilder på församlingen i brevet. Församlingen är en byggnad som Gud bygger upp. Watchman Nee, en kinesisk predikant som besökte Europa på 30-talet. Och från hans predikningar har skrivits en bok om Efesebrevet. Och titeln är så bra. På engelska så kallar han den för, kallades inte han, för han skrev det inte själv utan det var någon annan. Men han kallar den för Sit, Walk, Stand. Kapitel 1, 2 och 3 handlar om hur vi sitter med Kristus i den himmelska världen. Allt vi äger i Kristus. Han har gett oss allt. Hela första kapitlet är bara en uppräkning om vad du har fått i Kristus när du har tagit emot honom som din personliga frälsare. Kapitel 4 och 5 handlar om vandringen med Kristus, alltså vårt vardagsliv. Efesierbrevet 4:1 säger, ja, men så vandra då värdigt den tron som du har fått. Om du har allt det här i Kristus, så lev då värdigt det. Vandra i den här dagliga vandringen. Och sen det 6:e kapitlet, det känner ni ju igen. Där handlar det om den kristna vapenrustningen. Som han beskriver, de 6 olika delarna. Och där säger han, stå fast. Ta på dig hela Guds vapenrustning, så att du kan stå emot den ondes alla pilar. Men det vart ju inte så lätt att översätta det till svenska. Sitt, gå och stå låter ju inte så kul. Så när Jean Malm gjorde en svensk översättning av boken kom han fram till den allittererande titeln Vila, vandra, vinna. Inte så dumt, va? Vi vilar med Kristus för vad han har betalt priset för vår synd. Vi vandrar med Kristus när han har frälst oss. Och vi vinner med Kristus mot den ondes alla angrepp. Filipperbrevet kallar vi Kristus och glädjen. Kristus och glädjen. Filipperbrevet kallas för glädjens brev. Och det är ett av de breven som inte är genererade i samma utsträckning av problem i församlingen. Jättemånga av de här breven handlar ju om att det är problem som Paulus försöker reda ut. Men inte där, utan här är det. Var en alltid gladiga. Bed oavlåtligen. Tacka Gud i livets alla förhållanden och så. Ni känner säkert igen flera texter från Filipperbrevet. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft, står det där till exempel. En av Nya testamentets mest felciterade verser. Eller hur? För gång på gång så säger man, vi ska vinna, vi ska klara. Allt förmår vi i Kristus. Nej, men titta på sammanhanget. Paulus säger, jag har lärt mig att vara fattig. Och jag har lärt mig att vara rik. Jag har lärt mig att ha motgång. Jag har lärt mig att ha medgång. Jag har lärt mig det och jag har lärt mig det. Det ena och det andra. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och han säger det, vad än jag drabbas av, klarar jag av det. Han säger inte, jag kan göra allt, utan jag kan utstå allt. Och det är någonting helt annat, va? Läs sammanhanget av texter. Annars är den stora delen i Filipperbrevet, stora texten i kapitel 2, där man beskriver Jesu människoblivande. Paulus börjar ju med de här orden, varen så till sinne som Jesus Kristus var. Han som var till i Guds gestalt men inte räknade jämlikheten med Gud så som ett byte som han måste behålla, utan utblottade sig själv i det han antog en tjänares skepnad. Och det där ordet utblottad på grekiska är kenosis. Han tömde sig själv. Och det är uttolkningen av det. Det är ju grunden för vår förståelse vad det innebär när den evige guden Jesus Kristus valde att bli människa. Han inkarnerades, tog kroppslig gestalt. En väldigt viktig teologisk kapitel i Filipperbrevet. Sen har vi Kolosserbrevet, Kristus och kosmos. Här är det villolärare som florerar. Judaister, gnostiska villolärare som är en villolärare som går ut på att andliga ting är mycket mer sanna och verkliga än materiella ting. Vi talar ibland om den extrema framgångsteologin som nygnostisk. Det vill säga att man säger att det är mycket mer andligt att Gud gör mig frisk än att jag går till läkaren och får hjälp. För det är ju materiellt, men om det andliga griper in så är det mycket mer andligt. Nej, Gud har skapat både det andliga och det materiella. Och han styr både det andliga och det materiella. Och Paulus kommer här att gå till storm och säger att det är Kristus som har skapat allting. I Kristus har allting skapats i himlen och på jorden. Om han har skapat det materiella så kan väl inte det vara ont. Vi får inte vara överandliga, liksom, säger han då. Här finns ju då, det första kapitlet i Kolosserbrevet är ett viktigt kapitel som talar om Kristi preexistens. Vad Kristus var innan han blev människa. Det kan vi läsa om i Kolosserbrevet. Och så brevet till Filemon, jag tycker om det här. Det här är ett brev som bara har ett enda kapitel. Hur många böcker i Bibeln är det som bara har ett enda kapitel? I hela Bibeln nu. Gissa. Fyra. Fler eller färre? Fem kanske. Fem är rätt svar. Fem böcker och ett kapitel. Filemon, vilka är de andra då? Obadja 1. Judas brev. Tredje Johannes och andra Johannes. Vilket är kortast? Judas säger någon. Tredje Johannes säger någon. Filemon säger någon. Andra Johannes är kortast om det gäller versar. Tredje Johannes är kortast om det gäller ord. Så det är inte så tokigt. Men så är det. Det här är sån här väldigt viktig kunskap, va? Men Filemon, fantastisk liten berättelse. Jag brukar använda den i bibelstudiemetodik i bibelskolan som en av de första uppgifterna som vi gör. Och så säger jag, läs Filemon och försök att rekonstruera berättelsen bakom det här brevet. Och då kan vi se att här var en slav hos Filemon i Kolosse som rymde ifrån honom. Och var försöker man gömma sig om man är en förrymd slav? I romarriket var det befästat med dödsstraff. Att rymma från sin herre som slav. Jo, man åker till den största staden man kan tänka sig och tror att man ska kunna gömma sig i mängder. Så Onesimus tar sig till Rom. Och där i Rom så kommer han på något konstigt sätt att komma till Paulus i hans husarrest. Va? Och så möter han Paulus och Paulus predikar evangeliet och Onesimus kommer till tro. Och någonstans när tron drabbar Onesimus så är det uppenbarligen att hans samvete säger till honom att jag måste berätta hur det ligger till. Så han berättar ju för Paulus. Jag är en förrymd slav. Jaha, säger Paulus, var kom du ifrån? Från Filemon i Kolosse. Från Filemon, säger Paulus. Honom känner ju jag har träffat honom. Troligen i Efesos har han träffats. Paulus har aldrig varit i Kolosse. Men du får åka tillbaks, vi ska reda upp det här. Åka tillbaks, säger Onesimus. Livrädd, va? Åka tillbaks till honom som kan begära att han ska dödas. Lugn, säger Paulus, jag ska skriva ett brev. Och så skriver han det här brevet. Och han skriver till Filemon, det här är en son, en broder. Du har förlorat honom, men nu ska han komma tillbaks till dig. Och om han är skyldig dig någonting, sätt upp det på min räkning. Jag ska betala allt, säger Paulus. Och så när man läser så tänker man, vilken illustration på evangeliet. Vi som är under dödsstraff för vår synd. Som flyr bort ifrån konsekvenserna av synden. Och så möter vi någon som säger, du får gå tillbaks och möta vem du är och vad du har gjort. Men var lugn, jag ska betala hela din skuld. För det är precis vad Kristus gjorde för oss. Så vi kan kalla den här för Kristus och förlåtelsen. Kristus och förlåtelsen. Så här har ni Kristus och församlingen, Kristus och glädjen, Kristus och kosmos, Kristus och förlåtelsen. Där har ni de fyra stycken kristologiska breven. Läs Filemon, en så underbar liten pärla i Bibeln. Så har vi frälsningsbreven då. Frälsningsbreven, de är också fyra stycken. Och då har vi Romarbrevet, vi har Galaterbrevet, vi har Hebreerbrevet och vi har Jakobs brev. Och då säger vi Romarbrevet, då brukar jag kalla för frälsningens väg. Frälsningens väg. För den här beskriver hela den stora frälsningshistorien från ett personligt perspektiv. Det här är väl Nya testamentets kanske tyngsta teologiska brev. Kapitel 1, 2, 3 handlar om synden. Kapitel 4, 5 handlar om rättfärdiggörelsen, hur Kristus har dött för oss och gjort oss rättfärdiga. Kapitel 6, 7, 8 handlar om helgelsen, vad det innebär att leva som en kristen med Kristus. Har vi blivit begravda tillsammans med honom och uppstått tillsammans med honom, ska vi också leva med honom. Så ska ni se på er själva. Ni är döda med Kristus och lever med honom. Och i kapitel 7 så talar han om relationen till lagen. I kapitel 8 så talar han om relationen till den heliga ande. Och så säger han, nu finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Vad skulle du kunna göra som gjorde att Gud fördömde dig? Ingenting. Därför du är död med Kristus, och när Gud ser på dig så ser han Kristus. Så vad finns det hos dig som Gud skulle fördöma? Ingenting. Det är poängen. Och sen i kapitel 9, 10 och 11 så kommer han att lyfta blicken och tala om den övergripande frälsningsplanen. Vad ska hända? Hur Gud ska fullborda den här planen i historien. Och han talar i sådana termer som hela skapelsen suckar och våndar i väntan på befrielsens dag. Så kommer han, slutar ju med en sån här fantastisk Guds, vad säger vi, doxologi, va, i slutet på kapitel 11. O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur ofattbara är inte hans vägar. Det är frälsningsplanens gensvar hos dig och mig. Sen i kapitel 12 till 16 så kommer han till de praktiska konsekvenserna för vår vardagsliv. Då börjar han med två inledande verser, va? Därför, säger han nu, kom igen, därför kapitel 12, förmanar jag er nu, mina bröder och systrar, vid Guds barmhärtighet. Frambär er själva era kroppar som ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. Ge er själva till Gud. Det är er gudstjänst. Och skicka er inte efter denna tidsålders väs, utan förvandla er genom ett sinnes förnyelse, så ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Och sen börjar han tala om andliga gåvor. Han börjar tala om relationen till staten och till överheten. Och han talar om förhållande till svaga bröder och systrar i församlingen och så vidare. Praktiska saker. Frälsningens väg. Fantastisk bok. Oh! Sen har ni Galaterbrevet. Och den kallar vi för frälsningens frihet. Det här är en bok som har förändrat världshistorien. Så det var den här brevet som Martin Luther läste när han plötsligt förstod skillnaden på prestationer och nåd. Och det var här som fröet i hela reformationen stod, i Galaterbrevet. Han kallade boken Min älskade Katarina, eller Min älskade Käte. Och det var ju namnet på hans fru. Så mycket älskar jag den här boken som jag älskar min fru, säger han. Vad var det som hände då? Boken, som jag sa, är ju den tidigaste som Paulus skrev, tror vi. Och han hade varit i församlingar som har tagit emot evangeliet, men när Paulus hade åkt därifrån så hade judaisterna, villolärorna, kommit dit efteråt. Och det var de där som sa, ja men det är väl bra att ni är kristna, men ni måste bli judar först. Ni måste följa de judiska lagarna, ni måste omskära, ni måste hålla matreglerna, ni måste vara judar på alla sätt. Och sen om ni tror på Kristus ovanpå det så är det bra. Och då hade de sagt, men det var inte vad Paulus sa. Sa judaisterna, Paulus? Han är väl ingen riktig apostel. Han var ju inte med Jesus. Han har väl inget att komma med. Han har ju varit en farig. Bryr inte om Paulus. Och så har Paulus fått bud om vad som har hänt här i församlingen. Och då skriver han det här brevet. Tre sektioner, det är sex kapitel. De första två kapitlen är försvaret av hans apostelämbete. Jag har rätt att kalla mig apostel, säger han. För Gud har talat direkt till mig. Han har gett mig evangeliet. Om någon förkunnar ett annat evangelium än det jag förkunnat, säger Paulus, då var han förbannad. Ord och inga visor. Va? Sen säger han, det är inte bara att jag har tagit emot det från Gud. Jag har kommit upp till apostlarna i Jerusalem och de har godkänt mig. Så om ni förkastar mig så förkastar ni de andra apostlarna. Och sen går han längre i kapitel 2 och säger, när Petrus kom och började hyckla, vem tror ni det var som tog Petrus i örat och talade om att han inte har förstått det var ni, utan jag hade gjort det. Det var ju jag som gjorde det. Jag ställde mig upp inför alla och sa, Petrus, du din hycklare. Här är auktoritet, va? Och med det så går han till in och börjar tala om teologin, kapitel 3 och 4. Och där i slutet känner ni igen de här verserna, va? Det är inte längre jag som lever, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever, det lever jag i tron på honom som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Jag förkastar inte Guds nåd, säger han i vers 21, kapitel 2. För om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då har Kristus dött förgäves. Om du kunde frälsa dig själv genom dina gärningar, då hade ju Jesus inte behövt dö. Så det ni försöker göra, säger han, det är att vända Kristus ryggen och säga, jag ska klara av frälsningen genom att följa alla regler och lagar. Och då vänder jag Kristus ryggen. Och det är därför han i kapitel 3 tar det i och säger, ni dåraktiga galater, era klantskallade och dumhuvud, hur kan ni vara så knäppa att ni överger nåden? Vad är nåd för någonting? Nåd, det är att få någonting som jag inte har gjort mig förtjänt av. Så hur mycket har du gjort dig förtjänt av för att vara Guds barn? Ingenting. Alla andra religioner talar om vad du ska göra. Men kristen tro talar om vad han har gjort. De talar om åsikter. Vi talar om nyheter. Eller? Vi får aldrig bli lagiska. Vi får aldrig tro att Guds omsorg om oss beror på hur duktiga och präktiga och engagerade och snälla och rara och duktiga vi är. Alla sådana saker som handlar om det kristna livet, det är våra tacksamma gensvar till vetskapen om vad Gud har gjort för oss. Det är inte förutsättningen för att han ska tycka om oss. Det är det Paulus säger i Efesierbrevet 2. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Nåd, det är inte av er själva. Guds gåva är det, inte av dina gärningar, för att ingen ska kunna berömma sig. Och det finns en risk och en fara i våran frikyrkliga värld. Att vi betonar duktigheten och präktigheten och bibelstudiet och bibelläsningen och bönen och gudstjänstgemenskapen och fikagrupper och städgrupper och allt annat som jag känner att jag måste göra för att liksom duga till. Du behöver inte göra någonting för att duga till. Du är född till Guds barn. Hur mycket måste jag göra för att vara barn till mina föräldrar? Ingenting. Men sen är jag tacksam för allt de gav mig. Och det blir en kraft. I Titusbrevet så säger Paulus att nåden, den hjälper oss att leva ett heligt liv. Den blir vår drivkraft. Vi ska säga friheten. Varför talar vi om frihet? Varför talar vi om frihet i Galaterbrevet? Kapitel 5. För att ni ska vara fria har Kristus frigjort oss. Stå därför fasta och låt inte något nytt träldomsok läggas på dig. Om någon kommer och säger du måste göra det och du måste göra så och det måste vara så, gå inte med på det. Låt inte någon binda dig genom prestationskrav. Du är fri i Jesus Kristus. Han har betalt all din skuld och all din synd och du i nåden har tagit emot rättfärdigheten. Du är ett barn hos Gud. Du är inte en tjänare som ska prestera din plats. Det är Galaterbrevet, frälsningens frihet. Frälsningens tro, Hebreerbrevet. Här är det ju så att det här är skrivet, tror vi, på 60-talet. Vi vet inte vem som är författaren. Författaren var känd för de som tog emot brevet, men det har förkommit, så vi vet inte. Och det finns många spekulationer om vem det skulle kunna vara. Låt oss inte ge oss in på det. Men här är det så att Neros förföljelse har brutit ut. Och då förföljde Nero de kristna, men han förföljde inte judarna. Och då var det ju så att många av de judarna som hade blivit kristna blev lockade att liksom glida tillbaks in i sin judendom för att slippa utsättas för förföljelsen. Och det var då den här författaren började skriva och säga, men varför gör ni det? Låt oss jämföra. Jesus är bättre än änglarna. Jesus är bättre än profeterna. Han är en bättre överstepräst. Han är ju bättre. Hur kan ni lämna det som är bättre för det som är sämre? Och så kommer han till den här kända 11:e kapitlet, trons kapitel. Tron, säger han, är en fast övertygelse om det vi hoppas. En visshet om det vi inte ser. Och så säger han i vers 6 där, utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Till den som vill komma till Gud måste tro att han är till. Och att han lönar dem som söker honom. Och så börjar han att räkna upp alla de troshjältarna i Gamla Testamentet. Den ena och en den andra. I tron gjorde Abraham det, i tron gjorde den, i tron gjorde den. Pam, 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 pam. Och i slutet av kapitlet så kommer den här fantastiska. I tron dog alla dessa utan att ha fått det de hoppades på. De var troshjältar. Inte därför att tron gav dem alltihopa, utan därför att de inte fick. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det med glädje. De var troshjältar därför att de stod fast, trots att de inte fick motta. Det är inte framgångsteologi, det är motgångsteologi. Men det var det som gjorde dem till hjältar. Att de såg en annan stad, en annan sabbat, en annan vila som skulle komma. Frälsningens tro. Och så till slut Jakob, som ju ibland är problematisk. Frälsningens gärningar brukar vi säga om Jakobs brev. Frälsningens gärningar. Frälsningens gärningar handlar ju om att Jakob säger att en tro utan gärningar är död. Och några vill försöka skapa konflikt mellan Paulus nådesförkunnelse och Jakobs till synes gärningsförkunnelse. Men så tror jag inte att man ska se det. Jakob är ett tidigt brev. Jakobs brev är lite som ordspråksboken. Ordspråksboken ger massa råd. Och det nästa, det finns liksom svårt att strukturera, utan han räknar upp. Tänk på hur du pratar, tänk på hur du beter dig, tänk på hur du ger. Det här är gärningar som borde vara naturlig följd av din tro. Och vad Jakob försöker säga det är att den som tror och förstår vad Kristus har gjort, det vore märkligt om det inte påverkade hur du lever. En levande tro påverkar ditt liv. Och det borde ta sig uttryck i omsorg om andra människor, i sättet du beter dig. Tungan, säger han, tungan är som ett bett, man måste sätta ett betsel i munnen på en häst för att tygla den. Tungan är som ett roder på en båt, det är en liten flärp som kan styra hela skeppet. Tungan är som en liten tändsticka som kan starta en skogsbrand. Du måste förstå hur du använder tungan för att prata på rätt sätt, så att du inte sårar andra människor och skapar problem. Det här är en av de praktiska bitarna han tar upp. Sen finns det andra frågor i Jakobs brev som vi inte hinner ta vid. Men frälsningens gärningar, var en ordets görare och inte bara dess hörare, säger han då. Snabbt nu då, församlingsbreven. Här är de många breven. Och det är 8 stycken brev, måste vi tänka va, som är till församlingarna. Första Korinterbrevet, andra Korinterbrevet, första Timotiebrevet, andra Timotiebrevet och brevet till Titus. Och så första, andra och tredje Johannes. Andra Johannes. Där kan man diskutera lite. Han använder en term till den utvalda frun. Och en del menar ju att det finns en utvald fru, det vill säga en kvinna, och att han skriver till en enskild person. Men i slutet så Elektra, utvald Elektra, då finns det en syster Elektra i slutet också. Det är Elektra Sisters. Och troligt är det att det är en bild på en församling. Men vi börjar från början. Det här är ju problembrev, första och andra Korintsbrev, speciellt. Församlingen i Korint var en församling med massa problem. Där var det sexuell omoral och det var bråk och det var det ena och det andra. Ändå kallar Paulus det de heliga i Korint. För vi är heliga på grund av att vi är försonade i Kristus. Inte heliga på grund av att vi alltid klarar av att leva som vi borde. Man kan säga att de första 6 kapitlen handlar om lite vilka som kommer och reser till och från och vad Paulus får information om och några av de praktiska frågorna. Men sen han kommer till kapitel 7 och resten av brevet, då har de i Korinth skrivit ett brev till Paulus och så ställt massa frågor till Paulus. Det är lite som en sån här frågespalt i Hemmets vän eller sådär. Man skickar in frågor och så får man svar. Och det som nu kommer att ske från 7 och fram till 16, det är att Paulus svarar på de här frågorna. Och varje nytt svar börjar han med, nu angående det ni skrev till mig, angående. Och så talar han om äktenskap, han talar om uppståndelsen förstås kommer han till, han talar om andliga gåvor, han talar om några. Det är väl en 4-5 olika sådana här frågor som han svarar på i den där frågespalten då, första Korintsbrevet. För första Korintsbrevet så brukar vi kalla det för problem i församlingen. Här är det en av de mest problemfyllda församlingarna som vi har. Andra Korintsbrevet kallar jag för vardag i församlingen. Nu är det lite lugnare, skrivet är lite senare. Och det här är en av de mest närgångna breven som Paulus någonsin skriver. Han berättar om sin inre kamp. Kan inte jag få en sån där borta? Så, du skriver på din, jag ska inte ta den ifrån dig där va? Nya testament. Nya, den gröna. Den ja. får en sån. Jag borde ha haft den här. Tack. Vardag i församlingen. Han skriver, och det är så nära på Paulus som person som han beskriver. Det här är ett brev som det sällan predikas om från talarstolen. Ofta däremot så är det ett brev som man till exempel i ledargrupper och så där använder för att diskutera ledarens roll. Och om man har ett pastorsteam eller så, så kan man ofta studera andra Korintherbrevet. Jag undrar när jag läser första Korintherbrevet, alltså han, i första kapitlet, så är det ju nästan så det, man kan få intryck av att han är på väg att ge upp hoppet om sitt eget liv, att han var deprimerad. Men en av de mest kända avsnitten här är ju kapitel 11. Han säger, jag har en törntagg i min kött, en satans ängel som slår mig i ansiktet varje dag. Tre gånger bad jag Gud att han skulle ta bort det. Och så säger jag, tre gånger, det är väl ingenting. Jag känner de som har bett 30 gånger och 300 gånger om att Gud ska göra någonting. Men sen fortsätter Paulus, tre gånger bad jag Gud och varje gång fick jag samma svar. Så han bad en gång och så svarar Gud. Och då ber Paulus emot Guds uttryckliga vilja. Hör du Gud, du säger så, men jag vill att du gör så här. Oh, det är att ta i, va? Tre gånger bad jag Gud, men varje gång fick jag samma svar. Här har ni teologiskt sett en av de texter där Gud inte svarar på bön. En som påstår att Gud alltid svarar på bön måste harmoniera Bibelns texter, för det gör han inte. Han fick svaret, min nåd är dig nog. Ty kraften fullkomnas i svagheten. Eller som en översättning skriver, min nåd är dig nog. Ty min kraft fullkomnas i din svaghet. Det tål att meditera över. Och det tål att vara en god utgångspunkt för en andlig ledare i församlingen. Eller? Var inte det Johannes sa? Det som sig bör. Han växer till. Och jag förminskas. Andra Korintherbrevet. Vardag i församlingen. Så har vi Timotheusbreven då. De här kommer ni ihåg. Det här är pastoralbreven alla tre. Och de är instruktioner Paulus skriver till sina medarbetare när de nu reser runt till de olika församlingarna där han själv inte kan resa när han sitter i fängelse. Ja, nu sitter han inte i fängelse under Titus och första Timoteus, men i andra Timoteus. Och då, han skickar ju ut de här på andra ställen där han själv är, va? Och så ger han dem instruktioner. Och vi säger första Timoteus brukar kalla ledarskap i församlingen. Inte minst för i kapitel 3 så ger han en lista på kriterier för vem som ska vara en ledare i en församling. Vad ska man uppfylla för att duga som ledare? Samma sak i Titus kapitel 1 i parallellställen. Och de här två tillsammans ger 20 stycken kriterier på en andlig ledare. Bland annat så säger han den första att han ska vara höjd över allt klander. Det är liksom en sammanfattning. Du ska bete dig på ett sådant sätt att du vinner förtroende, menar Paulus. Man ska ha gott anseende bland de utomstående, står det. Det vill säga att det är okej att fråga pastorns grannar hur de tycker att han beter sig. För de ska kunna ha respekt för honom. Jag träffade en pastor i USA som berättade att han köpte ett hus när han kom till en ny församling. Och han tog över huset från den förre pastorn. Och så träffade han grannen. Och så sa grannen, jaha, vad gör du för någonting? Jag är pastor. Och då sa grannen, nej, inte en till. Och då frågade han, vadå? Ja, den där som har bott här, han har aldrig klippt gräsmattan. Aldrig. Han hade inte tid att sköta. Och då tyckte grannarna att det drog ner hela områdets status att man inte vårdade sitt hus. Så Jean, pastor Jean som han hette, första han gjorde var att han drog fram gräsklipparna. Och så gick han och klippte gräsmattan. Som ett uttryck för att jag som pastor måste vinna förtroende också bland dem som jag möter utanför församlingen för att vara trovärdig i församlingen. Inte begiven på vin. Man ska vara nykter, säger han, och nykter betyder här inte nykter från alkohol utan klartänkt, smart och så vidare. Och ett kriterium är i Titus att han ska hålla fast vid det tillförlitliga ord som får sin utformning i läran så att han är i stånd att undervisa den sanna läran och vederlägga den som motsäger den. En pastor ska också ha en tydlig evangelisk teologi som han står upp för och inte tvekar på. Och darrar man på sin teologi så ska man stiga därifrån. Kanske. Första Timoteus ledarskap i församlingen. Andra Timoteus tjänande i församlingen. Andra Timoteus är som Paulus testamente. Kommer ni ihåg det, att han satt i fängelse i Rom? Och han skriver till sin älskade son Timoteus. Kom igen Timoteus, nu är min tid är ute, jag kommer snart att dö. Och det fjärde kapitlet är ju liksom hans allra sista. Han säger, jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat mitt lopp. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Oj, om vi kunde få ha den synen på loppet, va? Gud pensionerar inget, utan det är hela vägen in i mål. Jag älskar en av verserna när han säger till Timoteus i fjärde kapitlet. Hör du Timoteus, håll huvudet kallt. Du som andlig ledare, håll huvudet kallt. Låt det inte ryckas med av allting. Var lite cool. Det förväntar man sig inte i bibeltext kanske. Och Titus, liv värdigt församlingen. Och det är vad han säger där. Titus, lev ett liv som är värdigt församlingen. Ska du vara en andlig ledare måste du vara värdig att leva det livet. Ledarskap är aldrig en rättighet. Ledarskap baseras inte på utbildning. Det baseras inte på en titel, inte på en position. Det baseras alltid på förtroende. Och förtroende vinner jag genom min karaktär, vem jag är. Och karaktären visar mig i hur jag lever och hur jag talar. Vad jag säger och vad jag gör. Och en andlig ledare i mitt förmenande måste alltid vinna sitt förtroende varje dag. Hela tiden. Det är ingenting jag gör en gång för alla. Och uppmaningen till Titus är, lev ditt liv värdigt församlingen. Lev ditt liv så att du är värdig att vara en andlig ledare. Se, en ledare är inte den som klättrar högst upp på trappan. Utan den som klättrar längst ner. Vad var det Jesus sa till lärjungarna när de bråkade om, vem får platsen bredvid dig i himlen? Jesus säger, den som vill vara störst ibland er, han var den andras tjänare. Den som vill vara främst ibland er, han var den andras slav. Ja, det var då. Och så tre Johannes brev, snabbt. Nu får vi summera ihop det här, va? Första Johannes, gemenskap i församlingen. Här talar man om hur vi ska älska varann. Att kärleken. Johannes använder ett lite annat språk än Paulus. Man kan inte alltid jämföra ord för ord. Om Paulus använder ett ord betyder det inte alltid samma sak som om Johannes använder samma ord, utan de har lite nyanser. Men Johannes lyfter fram kärleken. Ni kommer ihåg att han var den apostel som Jesus älskade. Och han säger, kärleken, ni måste visa att ni hör ihop i församlingen genom att ni älskar varann. Det vi känner igen från första Johannes är också den här kapitel 5, en av de viktigaste verserna när det gäller frälsningsvishet. Och säger han, den som har sonen, han har livet. Den som inte har sonen, han har inte livet. Detta har jag skrivit till er för att ni ska veta att ni är Guds barn. Ni som tror på Guds sons namn. Du kan veta att du är ett Guds barn om du har tagit emot Jesus. Andra Johannes handlar om villolärare i församlingen. Och här kommer det villolärare och han säger, släpp inte in dem i ert hus. Om Jehovas vittnen kom, bjud inte in dem och låt dem sitta och prata. Om du ska bjuda in dem så är det du som bor i hemmet som är den som ska sköta samtalet och leda samtalet, inte dem. Och om du inte tycker att du klarar av det, stäng dörren och säg tack, men jag vill inte. Det skulle vara konsekvenserna av det han säger i andra Johannes. Och i den tredje som han skriver till Gaius, så kallar vi det för gästfrihet i församlingen. För vad Johannes säger, du Gaius, åh vad gäst. Du har hela tiden varit generös, du har tagit emot människor. Du har gett dem saker och utrustat dem och allting. Och ett uttryck för en god kristen karaktär är att vara gästvänlig och generös. Och så till slut, låt oss sammanfatta det sista då. Vad har vi kvar här? Vi har första och andra Thessalonikerbreven. Och sen har vi här första Petrus, andra Petrus och Judas. Det är de eskatologiska breven, de som har fokus på Jesu återkomst. Och första Thessalonikerbrevet brukar jag kalla för trösten i Jesu återkomst. Trösten i Jesu återkomst. Vad som hände här var ju att lärjungarna var helt övertygade om att Jesus skulle komma ganska på en gång. Och sen började ju människor i den första generationen att dö. Och då blev de ju alldeles förtvivlade och sa, men vad hände med dem nu då? Vi trodde ju att vi alla skulle liksom få möta Kristus när han kom tillbaks. Och här är det sådana som har gått bort, har de missat chansen att få liksom komma med in i himlen, eller vad är det som händer nu? Och då så skriver Paulus, och det adresserar han i det fjärde kapitlet. Vi säger detta enligt ett ord från Herren, att vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de som har insomnat, alltså de som har dött. Jag säger, var lugna nu, var lugna, säger han. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Aha! Så de som har dött, de uppstår och de är de första som får möta Kristus. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyarna tillsammans med dem alla för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid få vara hos Herren. Och så kommer det. Trösta nu varann med dessa ord. Det finns en tröst i tanken på att Jesus kommer tillbaks. Och att vi, vare sig vi lever eller dör, ändå ska få vara med Herren och komma att vara med honom för evigt. Så första Thessaloniker blev trösten i Jesu återkomst. Och den andra så talar vi om väntan på Jesu återkomst. För vad som hände var att den här väntan på Jesu återkomst gick över styr. Och en del de började sluta och jobba. Och det liksom var som att, jag vet inte vad, det var som att allting liksom förlorade proportionerna. Andra test 2. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte plötsligt tappa fattningen, säger han. Låt er inte skrämmas av någon ande eller något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är nära. Ska vi inte leva som Herrens dag är nära? Överallt annat så säger man Herrens dag är nära. Jag tillhör de som tror att Jesus kan komma när som helst. Han kan komma ikväll. Det vore spännande. Men vad han försöker säga här är, bara för att ni tror att han kommer när som helst och kan komma idag, så kan ni inte säga, ja men då spelar det ingen roll vad jag gör imorgon. Luther skrev, om jag skulle veta att Jesus kom imorgon skulle jag likväl plantera ett äppelträd idag. Lev som om det dröjer länge, men hoppas som om det sker idag. Och, och Paulus vill på något sätt här ge dem balans. Mellan vår relation till hoppet om Jesu återkomst och vårt ansvar för att ha ett liv i den värld vi lever här och nu. Och det var det som hade gått över styr åt Thessalonikerna och som han då i det här brevet rättat till. Sen kommer Petrus. Lidandet inför Kristi återkomst i första Petrus brev. Avfallet som måste föregå Kristi återkomst i andra Petrus brev. Och så Judas brev. Den yttersta tiden av Jesu återkomst. Vad kommer att hända och vad sker innan Jesus kommer. Där har ni 4 stycken huvudsakliga teman i breven. Brevet om frälsaren. Jesus som den som har funnits i evighet. Som har blivit människa. Filipperbrevet 2. Och som har gett sitt liv till försoning för våra synder. Frälsningsbreven. Romarbrevet. Galaterbrevet. Friheten som finns i att vara frälst. Och vägen fram till frälsningen som vi ser i Romarbrevet. Breven om församlingen, som handlar om ordningen i församlingen i pastoralbreven, om problem i församlingen i Korintsebreven, om olika aspekter av vad det innebär, hur jag ska ta konsekvensen av att vara en församlingsmedlem i Johannesbreven. Och sen då, hur ska jag handskas med Jesu återkomst och vad kommer att hända före att Jesus kommer tillbaks om emot den yttersta tiden, vad är det som sker? Det finns många andra teman i breven. Uppenbarelseboken hinner vi inte säga så mycket om, men det är den apokalyptiska boken som vi behöver tolka i ljuset av allt annat som gamla och nya testamentet säger. Och jag tror, jag har en futuristisk förståelse, jag tror att uppenbarelseboken syftar framåt mot vad som ska komma. Men vi ska vara försiktiga att inte hemfalla åt för stora spekulationer och räkna tider och dagar och stunder och läsa in dagspolitik i det som står. Det är inte vad syftet är. Utan syftet med uppenbarelseboken är att bekräfta den slutliga triumfen av Jesus seger på korset. Den nya himlen och den nya jorden och den nya världen vi ska komma till tillsammans med honom. Det ska vi ta fasta på. Tack att jag fick komma hit.